Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Man lever liksom i det, man hinner inte ta en paus och se ljuset i tunneln, utan man, det är så självklart att liksom med blöjor och byten uppe på nätterna och sådär. Det är klart att 3 barn på 4 år är väldigt, väldigt intensivt.
Välkommen, välkommen kära du till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Och tjoho, det är så roligt att ni är så många som lyssnar på den här podden. Det är faktiskt lite sjukt för ni blir bara fler och fler och fler. Och det kan ju bara betyda att det är för att just du tipsar vidare till dina kompisar. Så tack snälla för det. Herregud, tack så mycket. Alltså verkligen. Från botten av mitt hjärta, jag uppskattar det enormt. Så fortsätt gärna med det. Och fortsätt gärna komma med feedback och önska gäster och allt sånt där. Och det kan man till exempel göra via Instagram. Så mina vänner, det är då dags för gästen of the hour och det är ingen mindre än min kära vän och kollega Susanne Histrup. Susanne är influencer, entreprenör och 4-barnsmamma. Det är ni. Så nu blir det snack om storfamiljen, att inte tåla bedövning och en fotboja på Irland. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudruna Pascal. Varsågod Susanne Histrup.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Alltså du har ju 4 barn.
Ja.
Hur har tankarna gått med det? Har du alltid velat ha liksom en stor familj?
Alltså ända sedan jag var liten och när någon frågar mig så här, åh vad vill du bli när du är stor, så var alltid mitt svar mamma. Och då fick man följdfrågan, ja men vad ska du jobba med och sådär. Då ville jag bli lärarinna. Men att Nej, barn och en stor familj har alltid varit min dröm.
Mm. Och var det liksom självklart för dig och din man att det skulle bli så? Eller kom ni in i perioder där det bara så här, nej men nu vill vi nog satsa på karriären här istället? Eller så?
Nej, han har ju kunnat satsa på karriären för att jag har ju tagit ett steg tillbaks.
Mm.
Alltså även om jag har haft mitt babyföretag, så jag jobbade ju ganska mycket när de tre första var små. Då åkte jag på babymässor och hade hela vårt lager hemma och packade allt och skjutsade ut allting och hade även med mig barnen på alla mässor som jag var på. Men jag har ändå valt att vara den som tar ett steg tillbaks för att kunna vara hemma.
Sen har du gjort en kometkarriär lite senare kan man säga.
Ja, men, nej, men det har alltid varit liksom vårt val att ha det så.
Men för frågor då, apropå det här är jag faktiskt inte förberett några frågor på, utan jag blir bara nyfiken nu.
Mm.
Just i och med att du nu är liksom en stor influencer och liksom entreprenör på ditt egna varumärke. Men känns det då liksom så här...
Ja, men alltså jag hamnade ju som i den här modebranschen av en slump. Våra första tre barn är ju komna på 4 år och då hade jag det här babyföretaget, så jag importerade, var den första i Sverige som tog in den här mugghållaren till barnvagnar, alltså lattehållaren. Exakt, en latte holder. Och då fick jag ganska många återförsäljare och press, och även Wayne's Coffee köpte in till sina, och sen höll jag på med det ganska länge. Men sen efter, när Matilda som är vår nummer 3 som nu är 13, men när hon var ett par år, så började jag känna så här, men det här med babyprodukter och babygrejer, att jag började liksom inte tröttna på det, men jag hade gjort det i många år och också levt med det eftersom vi har 3 små barn. Och då började jag fota mig uppifrån och ner på Instagram, och Charlotte Flinkenberg hittade mig där och frågade ifall jag hade en blogg, och det hade jag inte. Och så började jag blogga där på Chic, och sen nu Damernas Sverige, och nu är min egen.
För jag tänker just det där med karriär och så, att du, liksom, du gjorde ett val att ta ett steg tillbaka och så, men kan det då, för att nu känns det också lite som att karriär inte har någon ålder på samma sätt som det kanske var förr, att man var tvungen att så här, först ska man göra karriär, sen kan man skaffa barn, eller alltså så. Nu känns det som att man kanske, det är allt fler unga som skaffar barn till exempel,
ja,
och tänker att ja, men karriär kan jag göra sen. Känner du
liksom, men sen är frågan, vad är karriär och vad är karriär för någon? Betyder det någonting speciellt, kanske att tjäna mycket pengar eller ta en fin titel? För någon annan kan ju karriär vara någonting helt annat. Och jag har aldrig brytt mig om liksom en titel eller på så sätt definierat mig med att det är min karriär liksom. Utan jag har gjort de jobben som jag har trivts med, och då i kombination att jag har kunnat vara den som har varit hemma mycket. Och är det då när jag har tagit ett steg tillbaka och inte gjort sådana våldsam karriär, ja, då är det ändå det valet och det som vi har valt att göra liksom.
Men du följt ditt hjärta i hela vägen?
Ja, sen tycker jag att det här med influencer, att jag kan jobba med det, det är ju fantastiskt. Man träffar otroligt mycket roliga människor, och jag har byggt upp mitt varumärke nu under 7 år. Men det har ju också gjort att jag har kunnat hämta och lämna, och man kan jobba liksom, göra blogginlägg senare på kvällen, man kan styra över sin tid. Och det är väl just att när man är sin egen, att du kan styra över din tid, vilket har passat liksom vår familj jättebra.
Ja, nu är ju inte det här någon karriärspodd då, så vi går vidare.
Ja.
Men det är intressant att höra dina tankar. Som sagt, 3 barn på ganska kort tid. Och jag vet också att några är födda utomlands. Så nu ska vi försöka spinna upp lite minnen från dig. Ja. Det är ju ett tag sedan nu. För din äldsta är ju 18.
Ja, hon fyller 18 i augusti.
Så att vi får be alla om förståelse för att inte alla detaljer är sylklara.
Exakt.
Just nu. Men vad kan du minnas av din första graviditet?
Nej, men alltså för det första så, när vi bestämde oss att vi skulle bli gravida, då fanns det, det kanske finns nu också, sådana här ägglossningsstickor. Så att jag sprang iväg och kissade på sådana.
Ja, ni gjorde det redan innan ni hade liksom börjat försöka?
Ja, alltså vi blev gravida liksom på första försöket. När den visade att nu är du som mest fertil. Då blev vi gravida.
Målinriktade.
Ja, målinriktat. Men vet jag, där var liksom... så det var fantastiskt. Så blev jag gravid med Amanda. Och vi bodde på Söder. Och när jag var i vecka 34, och graviditeten var jättenormal och bra. Men när vi var i vecka 34 så fick Johan jobb på Irland. I Dublin. Så då sa han, nu måste vi flytta. Så då tog vi vårt pick och pack och flyttade över.
Alltså innan hon föddes?
Ja, det för att jag var så rädd att han skulle missa det. Och att jag skulle sitta ensam på SÖS och föda. Så att jag kände, nej, Jag hade faktiskt aldrig varit på i Dublin eller på Irland tidigare, så det var liksom mitt första besök där. Och då fick jag sitta och göra research, vilket sjukhus, vilken typ av försäkring som det Johans jobb täckte och sådär. Och då finns det något som heter Holles Street, det är det största sjukhuset som ligger mitt i centrala Dublin, som är för förlossningar. Så där kom vi in. Och det var en upplevelse i sig. Ja, men i alla fall, så hon ska ju födas där. Och när man går till sjukhuset så var det som lite som på efterkrigstiden. Alltså de lyssnade på hennes hjärtljud med en trälupp. Så det blev så stor kontrast för Mamma Mia på Söder till att veckan efter då när vi har flyttat var det lite andra hjälpmedel. Och sen när jag väl skulle föda så låg man i rum med skinken till andra kvinnor. Det var inte liksom ett separat rum, utan man låg liksom i ett rum.
En sal med liksom då, eller?
Nej, det var liksom 2-3 rum med sådana här skinken som du var här i din poddinspelning. Och så när vi kom in så var jag inte öppen mer än någon centimeter, och då sa de bara så här, nej men vi sätter igång dig. Och det gjorde man för att det var, jag ska inte säga att man födde barn på rullande band, men det var ett annat tempo. Så att då blev jag igångsatt.
För att fråga bara innan du har kommit så långt, alltså i och med att ni gjorde den här flytten och liksom du kommer till ett helt nytt land med liksom en helt annat syn på det här liksom. Hur kändes det innan, alltså minns du hur... Jag tänker själv att man bara har varit livrädd liksom.
Alltså grejen är, när man väl sett sin situation så är det ju bara, alltså det fanns liksom inga alternativ. Nej. Eller kände jag, så att då anpassar man sig. Jag är nog ganska bra på att anpassa mig, så det är klart att man blir som en gud. Men jag hade varit lika nervös tror jag i Sverige, för det är ens första barn, man har aldrig gått igenom detta. Så däremot så är de ju fantastiskt duktiga på att förlösa barn, för att det är ett katolskt land, så att de är ju liksom, har ju rutiner. Så att personalen var ju underbara. Det var ju bara att allt runt omkring inte var som man hade sett framför sig, eftersom det var så olikt Sverige. Och sen när vi väl var inne och skulle föda och jag skulle be om bedövning, epidural, så har de ju ingen sån här stand-up-epidural som vi har, utan du blir totalförlamad från bröstet och neråt. Så att, vilket är att, ja men allting domnar. Så att Johan och en barnmorska fick liksom hålla upp benen när man ska väl.
Okej, okay. Så du kände liksom ingenting?
Du känner ingenting nästan, plus att du känner precis när de hade satt igång med, så gör det ju fruktansvärt ont, för då går det ju från 0 till 100. Men sen så när jag fick den epiduralen så var den så stark, så att mitt i det här krystarbetet så blir jag ju förlamad i höger ansikte och även min högra arm. Och säger till Johan, gud det är någonting som händer, och han bara snurrar runt och säger något. Du ser ut som Quasimodo, Susanne, jag vågar inte ens. Typ. Och då kom anestesiläkaren och då hade jag fått något som heter Horners syndrom, vilket är en typ en allergisk reaktion. Så, men man blir ju väldigt stressad av det, att jag var förlamad i ansiktet och i hela armen då. Så att då blev det liksom lite så här panikkänsla. Så att,
men hur var det innan du fick liksom bedövningen? Var det liksom, alltså, hur ser man på bedövning där om man jämför med här hemma? Alltså, liksom?
Här, där på Irland så var det ju, nej men där ger de dig all bedövning man vill ha och ganska fort. Och där fick jag nästan känslan att det inte finns något alternativ att inte ha det, utan de satte
liksom.
Det var så självklart, lika självklart som att du skulle bli igångsatt även om jag bara var någon centimeter öppen. Men som sagt, det var ju första gången, de andra förlossningarna, då visste jag ju lite mer vad man kunde kräva och hur det skulle kännas. Så att, men just där då så var det enda alternativet.
Hur var det då liksom, ja, du blev förlamad, obehagligt förstås. Men kunde liksom, kände du någonting när hon var på väg ut?
Eller ja, men alltså, det gör mig ju ändå. Alltså det är så sjukt, för även om du är förlamad i benen och hela liksom, så känner man ju, för att det är så fruktansvärda smärtor. Men jag kan säga att jag kände mindre med henne än vad jag gjorde sen när jag födde Max. Där jag hade en lite mildare bedövning. Men gud. Alltså, ja.
Det kändes.
Det kändes.
Hur var det att träffa henne då?
Nej, men alltså det är det största ögonblicket man har varit med om är ju när man får sitt barn på bröstet. Och när hon kom ut, eller hon var halvvägs ute, så började till och med barnmorskorna skratta, för de bara, oj, hon har inte ett enda hårstrå, inte ett enda hårstrå. Så vi bara tänkte, nej men gud. Och det hade hon inte, hon var helt skallig. Hon var faktiskt skallig tills hon var 3 år.
Aha.
Och nu var hon ju världens längsta. Så här. Men det var så fantastiskt när hon kom. Hon har ju drömt och liksom längtat. Jag har ju längtat sedan hon var liten att få bli mamma. Så att det var ju magiskt.
Du kan rekommendera det vidare.
Ja, ja, det kan jag absolut. Ja. Men något som också skilde var att sen har man inget privat rum där du får gå och in i. Utan då hamnade jag på semi-private. För private-avdelningen var fylld. Eller om det var att Johans försäkring inte täckte. Jag kommer inte ihåg. Men då låg vi 8 kvinnor i ett sjukhus. Alltså som en sal. Mm. Och männen fick inte vara där på natten. Så att hon föddes på natten. Så Johan fick bara åka hem. Jag fick köras in till det här rummet med andra kvinnor. Och på Amandas lilla fot så sätter de en boja.
För,
som en fotboja. För att det hade blivit ett par, eller ganska många kidnappningar. Nej. Där folk smiter in i de här salarna och tar med sig barn.
Åh, herregud.
Så att där låg man i ett nytt land utan Johan, med andra kvinnor, och liksom har Amanda då på bröstet med en liten, liten fotboja.
Åh, herregud.
Så det är helt, helt, och dessutom så skrek hon från första sekund hon kom. Sen skrek hon ju nonstop i 3 månader. Men där och då var man ju, det var ganska chockartat.
Gud. Då känner man sig lite ensam.
Ja, man var väldigt, väldigt ensam. Och sen så kom just tack och lov Johan och min mamma dagen efter. Mm. Men då var det inte som här i Sverige att de får stanna över eller vara hela dagen. Utan man hade bara besökstid och så var det liksom timeslots. Så han var inne någon timme och sen var han tvungen att gå och sen kunde han komma tillbaks sen.
Så att, gud.
Men att, jag skrevs ut efter 2 dagar om vi nu valde det, eller om det var liksom så att man inte fick stanna längre. Så att jag var hemma ganska snabbt med henne.
Mm. Men shit, med fotboja, då är det ju real.
Nej, liksom, alltså, grejen är att de ligger såna genomskinliga små sängar med hjul så att man kunde gå lite korridoren. Och gick det för nära dörrarna så gick larmet. Mm. Så att helt plötsligt under natten, om det var någon som var ute och gick med sitt barn, så hörde du de här larmen gå för att folk liksom var för nära de här sensorerna.
Gud!
Men det känns helt overkligt.
Ja, fy fan alltså.
Jag vet faktiskt inte om det är så nu, men då var det så.
Jesus. Jag tänker också så här på fadern eller partnern. Just det här liksom, ja, nu har jag fött barn så måste jag sticka ifrån. Alltså det var så konstigt.
Det är så konstigt.
Du måste gå emot allt vad liksom...
Ja, så konstigt. Alltså, det var verkligen, för eftersom vi har fött de andra sen hemma i Sverige där det har varit helt annorlunda. Men sen återigen, det var första barnet. Man, liksom, man bara, ja, men man anpassade sig. Även om man tyckte det var jättejobbigt. Men
vad ska han göra?
Vad ska han göra? Han fick ju inte komma in där. Det var inga no men allowed efter en viss tid.
Så, yes. Ja, det är så intressant att höra. Eftersom vi inte har obegränsad tid så måste vi gå vidare. Man vill gotta ner sig i allt. I och med att ni har då 4 barn och så kom det 3 ganska tätt. Hur gick tankarna där med hur liksom planeringen av barnen?
Nej, men alltså, jag kände ganska snabbt att jag ville ha i alla fall nummer 1 och 2 ganska tajt. Så att när Amanda var 9-10 månader så blev vi gravida med Max. Så att det är 19 månader mellan dem. Och sen efter Max hade jag faktiskt ett missfall, annars skulle det kommit en som var ännu tätare. Mm. Och sen så kom då Matilda till. Så att det är precis 3 barn på 4 år.
Mm. Och i efterhand, liksom, hur, alltså, vad är för nackdelar och fördelar med det tycker du?
Alltså fördel tycker jag att jag var så inne i det. Man liksom hade, alltså, man levde i det livet, småbarnslivet, som man bara körde på och man var, alltså... Man lever liksom i det. Man hinner inte ta en paus och se ljuset i tunneln. Utan man, det är så självklart att liksom med blöjor och byten uppe på nätterna och sådär. Ja, men nackdelen så här efteråt, det är klart att 3 barn på 4 år är väldigt, väldigt intensivt. Så att man, det är därför det är lite längre till Tomsen. Jag är tvungen att återhämta mig lite.
Och också en fråga på det, hur har liksom kroppen känns, tycker du, skillnaderna mellan de olika graviditeterna?
Nej, men dels var jag yngre när Amanda och Max kom och sen så födde jag ju dem vanligt. Men jag blev så förlamad av epiduralen andra gången med Max, nästan ännu värre.
Så att därför är ju Matilda och Tom tagna med kejsarsnitt. Mm. Och, så jag var ju 28, 30, 32, 36. Dels var jag ju äldre och sen återhämtade sig kroppen betydligt bättre på de vanliga förlossningarna för mig än vad kejsarsnitten har gjort.
Mm.
Det var mycket, tog längre tid för allting att dra ihop sig och sen så ärret och magen och gå igenom alla magmusklerna, det har fortfarande inte återhämtat sig. Mm. Och då är min minsta 10, eller snart 10. Så att...
Vi pratade lite om det här med din andra förlossning då. Vad som hände där med epidural och allt.
Ja, för då skulle jag föda honom på BB Stockholm och då hade jag varit på undersökning eftersom man ville se min ryggrad, om det var så, varför jag hade fått det där Horner-syndrom, om jag hade för tajt eller...
För då hade ni flyttat hem?
Då flyttade vi hem. Mm. Precis, vi flyttade hem när hon var, men hon var drygt ett år. Men och då kunde man inte hitta, utan ryggraden och allting såg helt normalt ut. Så då när han föddes, då hade jag fått lov om att jag skulle få den mest erfarna anestesiläkaren eftersom det är non-vicing. Men så blev det tyvärr inte, utan när jag ska föda och har som mest ont, då kommer det in en väldigt ung... En nybliven anestesiläkare som ska sätta denna jätteepiduralen i min rygg. Och hon kan inte sätta den på 45 minuter. Och det bara svullnar upp och jag blir blå i hela liksom ryggen. Och jag vet inte vad som händer i ryggraden. Och sen kommer en äldre kvinna som är en mer erfaren anestesiläkare. Och då säger hon att jag har lite svårt att sätta den för att du är så svullen. Men då satte hon den ändå. Och då på något sätt vet jag inte om den hamnar lite åt höger. Men då blir jag förlamad i höger ben, höger ansikt. Alltså hela höger halva. Mm. Av min kropp. Och då satt jag på ett sånt där sko, vad säger man, skohornpall liknande när jag skulle föda honom. Det var bara att jag hade ingen kraft i halva kroppen. Och då blev det lite mer akut. Då var det så att nu har du två kryssningar på det, för han måste ut. För att helt plötsligt var det 8-9 läkare för att hans värden blev så mycket sämre av allting.
Så då liksom, du hade ändå ont då, gissar jag, eftersom du var inte förlamad i ena delen, så var jag förlamad i halva. Gud. Ja.
Men återigen så var det ju liksom den här rädslan när du sitter där, för jag tänkte en andra gång, nu är det ju kört, nu kommer jag ju vara förlamad för resten av mitt liv. Och sen när det var så många läkare plötsligt, vi förstod att vi måste bara ut Max för att han har blivit påverkad på något sätt. Men som tur är, han kom ut och allt var bra. Men
och när liksom släppte själva förlamningen?
Alltså den klingar av ungefär när epiduralen släpper.
Ja, den gjorde det. Ja. Det måste ju,
men det vet man inte innan det, så då har man liksom pulspåslag för att man tänker att nu kommer jag liksom få men för livet.
Ja.
Så efter de två ganska dramatiska just med epiduralen, men då föddes ju de andra med planerade snitt och då sätter man ju en spinal och den är lite lättare att sätta, men även då var man ju stressad att någonting skulle gå fel.
Ja, fy fanken, obehagligt. För det är ju just den rädslan också många känner, just det, för inte inför ryggmärgsbedövningar, just för att man vill inte vara där bak och mäcka liksom.
Nej, alltså usch, nu så här efteråt förstår jag inte ens att jag vågade med Max sätta epidural. Jag skulle nästan gjort det utan bedövning, tror jag.
Mm.
Men för att de minuterna, alla den stunden har varit liksom så obehaglig att du blir förlamad och man tänker att någonting kommer vara fel med mig eller att någonting kan bli fel på honom. Sådär. Så att...
Det är fruktansvärt obehagligt. Det måste vara sån lättnad när det börjar släppa.
Ja. Sån lättnad, du vet, det är ungefär som om du... Nej, men man börjar känna fingrarna och du kan röra på dem och man kan liksom, det börjar sticka. Så att, nej, jätteskönt.
Och just i det då, att du har den rädslan samtidigt som en nyfödd barn i armarna. Hur jobbade de olika känslorna mot varandra?
Ja, alltså, det var faktiskt så att de körde bort mig för att kolla så att allting var okej. Så att de första stunden så var det Johan som var med Max. Så jag fick inte ha honom då, utan jag kördes iväg någonstans för att se så att allting var okej, vilket det var. Men så jag var borta någon timme från honom faktiskt. De första så.
Hur kändes det?
Ja, men det är ju såklart. Det gör ju ont i ett mammahjärta. Men samtidigt vill man ju att man ska vara frisk och att allting ska vara bra, så att jag fick ta igen det sen.
Det gick ju bra som tur, eller?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och sen ville ni försöka igen efter ett tag.
Mm.
Och den gången gick det inte riktigt som ni hade
Nej.
Tänkt.
Så det var ett ganska tidigt missfall. Men det var ändå så pass sent. Alltså det var vecka 10, vecka 11. Så vi var i Miami och vi skulle precis berätta det för mina föräldrar. Och vi visste liksom att det här blir ett augustibarn. Precis som Amanda är i augusti. Men på natten, faktiskt dagen innan vi skulle berätta det. Vi skulle ha en liten så här ceremoni och liksom fira lite. Då kände jag bara att det är någonting som är fel, på natten så fick jag missfall. Så att
hur var det?
Jo, men det är alltid en sorg som, jag ska inte säga som tur var, jag var inte så långt gången, men man blir ju alltid ledsen såklart. Men vad man förstår så är det ju mycket vanligare än vad man tror, och nu börjar ju folk mer och mer prata om det, så att
exakt, vilket ju är väldigt bra.
Ja, så bra.
Hur vanligt är det med missfall egentligen?
Alltså jag är ett slaget nu. Jag får ju lära mig så himla mycket i det här programmet. Och jag har pratat med kollegor och så vidare. Men vi säger så här att ja, totalt så säger vi ungefär 15%. Men idag tycker jag att det är svårt att titta på procenten. För tidigare så visste ju, kunde man inte få reda på om jag är gravid eller inte. Kanske för mensen hade varit... inte kommit på 14 dagar efter förväntad mens. Men idag så kan du ju nästan ta reda på det innan du är gravid. Och ju tidigare du tar reda på det, desto större frekvens ökar missfallsfrekvensen, så att säga. För att många missfall kanske kommer precis under menstid, och det är ingenting som man vet någonting om. Men annars 15% säger vi generellt, och 80% kommer då för första 12 veckorna. Och så sedan så är 20% senare.
Men sen försökte vi, när min mens hade kommit tillbaka efter 3 månader, så blev vi faktiskt gravida med Matilda.
Mm. Så. Ni är fertila alltså.
Ja, men alltså vi har varit som frögurka faktiskt. Det har varit lite, det kan man inte veta. Men.
Och det är ju det här med liksom, oavsett när ett missfall sker så är det ju sorgligt oavsett. Alltså, ja, man kan ju aldrig säga att Ja, bara för att man är en vecka den eller den så blir det jobbigare. Utan det är så person till person.
Ja, visst är det så. Men jag tror att det hade varit ännu mer traumatiskt om man hade varit alltså, långt gången. Mm. Alltså, jag hade inte fått direkt mag. Jag hade inte känt någonting. Men hade gått ännu längre så hade det varit otroligt mycket mer jobbigt faktiskt.
Mm. Tror du att glädjen att upptäcka att du var gravid igen blev ännu större i och med missfallet?
Ja, alltså det var en sån lättnad, men samtidigt var det min största oro med Amanda och Max, för jag var faktiskt inte så orolig under graviditeten. Men när vi hade två friska barn och dessutom hade haft ett missfall, så jag var mycket mer nervös med Matilda än vad jag varit med faktiskt något av de andra barnen. För att man var så rädd att någonting skulle gå fel.
Mm. Vilket känns jäkligt naturligt att känna. Mm. Men hur var den graviditeten annars då, förutom oron?
Nej, men jag har ju haft så lätta graviditeter. Jag tror också det är därför vi har fyra barn. För att jag har mått jättebra. Jag har blivit ganska stor liksom, men jag har inte haft några krämpor. Och jag har liksom inte haft... Så att det har varit väldigt smidigt. Jag tror att det har ju liksom underlättat till att varför vi har fler barn. För att jag har inte haft det så jobbigt.
Mm. Hur blev det sen då bestämt där med kejsarsnittet? Bestämdes det redan tidigt att det skulle vara kejsarsnitt?
Ja, men då fick jag ju gå på massor med utredningar som alla får. För det är ingen självklarhet idag att man ska få ett kejsarsnitt oavsett.
Men trots att du hade den bakgrunden? Ja. Mm.
Men då var det tack och lov min barnmorska som jag gick till som stod på sig. Så att jag skulle få komma på några samtal om det här. Så att sen gick det, men det var inte liksom självklart. Mm. Utan man fick sitta och berätta vilket trauma de andra två hade varit. Nästan överdriva för att de skulle ta det här på allvar.
Det har man ju hört mycket om, men man trodde ju ändå, jag tog ändå för givet att när det fanns liksom medicinska komplikationer att det var en självklarhet.
Nej, utan det var samtal och undersökningar för att se, och vi fick gå igenom ganska mycket för att få det. Mm. Och sen med Tom som kom, han skulle också göra snitt. Hans due date var den 25. Jag fick göra snitt den 24 för att de hade glömt bort honom i planeringen.
Va?
Vilket är helt galet. Så den sommaren så är jag så här, men gud, han ska ju tas ut med snitt. Men varför har jag inte fått någon tid? Ja. Så då ringer jag och då blir det lite panikartat. För de bara, oj, vi har glömt honom. Han finns inte med i planeringen. Och det var helt fullt. Och jag bara, men dessutom är detta mitt fjärde barn. Så att han kan ju komma både tidigt eller sen. Men jag kan ju inte riskera att föda vanligt eftersom jag nu har blivit så rädd för det. Mm. Så att då hittar de en tid på något sätt. Jag vet inte hur de trollade fram det. Men dagen innan hans riktiga due date.
Jesus.
Så kommer han med snitt.
Tack gud.
Ja, den sommaren var man ganska stirrig.
Ja, det förstår jag. Men hur har du upplevt snitten annars då?
Nej, men jag ska bara säga att det, jämfört med de andra två så är det ju fantastiskt. Mm. Jag har varit så avslappnad och alltså även om jag var lite rädd om satt spinalen, men det har känts så bra med alla läkare i rummet och det har varit en lättnad faktiskt.
Och när i och med att du fått den här spinal två gånger, då har du inte upplevt någon sån reaktion?
Nej.
Skönt.
Ja, jätteskönt. Så det har varit liksom lugnare setting, det har inte varit så alla har varit så lugna och härliga. Så att, nej. Så kejsarsnitten har varit jättebra.
Mm. Gud vad skönt. Just i och med att du har då fyra barn. Jag hör ofta vänner och även mina egna tankar har gått så när man har liksom fått kanske barn nummer två eller nummer tre. Och sådär, så är det många som tänker, gud, hur ska jag kunna älska någon mer än jag älskar mitt första barn och så vidare. Vad skulle du säga till det som har två eller fyra barn?
Man älskar ju dem om inte ännu mer allihopa på något sätt. Det går ju liksom inte att, den ena älskar man inte mer för att den råkar vara född först, utan tvärtom, det blir bara liksom fyrdubbelt så mycket kärlek tycker jag. Så att det är bara the more the merrier, mer kärlek.
Och den här känslan att det inte räcka till.
Ja, den är ju liksom jobbig, och det upplever väl alla oavsett om man har två barn eller tre barn eller sådär, att den alltid finns där. Men eftersom jag, som vi sa innan, skulle vi inte prata karriär, att jag känner faktiskt att jag finns där för mina barn. Kanske mycket också då för att jag har gjort ett avkall på andra grejer. Men det har liksom varit min prioritet, så att just där har jag väl ganska gott samvete faktiskt, att just för dem så känner jag att jag räcker till, eller jag upplever att de tycker att jag räcker till.
Det är en fantastisk känsla ändå.
Det är faktiskt jättehärligt.
Vi pratar också lite om så här eftervården, alltså vad man får hjälp med efter graviditeterna. Hur upplever du, liksom, nu pratade vi en del om hur du var på Irland, att du blev väldigt ensam och gick omkring med en fotboja. Så liksom, hur upplever du att det har varit, med tanke på också att du fick lite komplikationer med epiduralen och så vidare? Har du fått svar på frågor, eller har du fått hjälp med saker som du behövt hjälp med?
Nej, alltså där på Irland, så jag vet inte om de var vana vid att se detta, men där gick man på några efterkontroller och sådär, men nej, man var ganska on your own. Men så upplevde jag faktiskt att vara i Sverige med Max också. Så där eftervården har varit bäst, var efter mina snitt faktiskt. För då gick man på mer regelbundna koller efteråt för att se så att allting liksom hade läkt bra. Så, där. Så att, ja, det har varit lite blandade skurar. Hur det har varit.
Och jag tänker också på det här, som i och med att din dröm när du var liten var att bli mamma och liksom ha stor familj och sådär. Nu har den ju blivit sann, kan man ju lätt säga. Men känns det också som att, alltså, vad är det som du drömde att det skulle vara?
Alltså, det är nog bättre än mina drömmar. Alltså, jag tycker, det går liksom inte att beskriva, men just den här mammarollen, det är liksom en av de få rollerna där jag, ja, men liksom, jag känner mig så bekväm. Det här är liksom, jag ska inte säga att det är mitt kall, för det är det inte, men jag har liksom alltid drömt om barn, och att sen få de här fyra barnen, de är ganska olika, men de är liksom, det är, de och Johan, det är liksom, det är bättre än jag någonsin har kunnat drömma om faktiskt.
Fan vad underbart.
Ja.
Jag skulle nästan vilja avsluta med just den meningen, men jag brukar också alltid fråga om du har något råd till kvinnor som lyssnar. Och det kan gälla vad som helst, förlossning eller det här med att skaffa flera barn eller vad som helst.
Nej, men mitt tips är, vad jag tycker i alla fall det bästa, det är att mitt tips är att man, först och främst är jag och Johan, mamma och pappa, vi är föräldrar. Självklart vi är vänner liksom med våra barn, men jag tycker att jag tror att barnen behöver liksom rutin, lite regler, och att jag liksom är mamma, och ibland måste jag ta obekväma beslut för att i längden kommer det bli bättre för dem. Alltså, jag tror inte man ska bara, barnen ska få allt de pekar på, eller att man ska liksom vara deras bästis och inte våga säga nej för att det blir obekvämt om de blir ledsna eller arga. Så att man ska vara liksom, alltså min roll är att vara mamma, och det är att vägleda och finnas där och ge dem obegränsat med kärlek, men att man faktiskt ibland måste våga ta lite fighter.
Mycket bra råd, tror jag. Tack! Tusen tack, Susanne Histruf, för din otroligt spännande berättelse med många, ganska oväntade inslag ändå, får man väl ändå säga. Tusen tack också till dig, kära lyssnare, som var med mig här hela vägen i veckans avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Som vanligt hittar du mer av hela Vattnet går-familjen både på Instagram, på Facebook och naturligtvis i ploggen som kommer senare i veckan. Och då kommer vi ta upp det vi vet just nu om det högst aktuella coronaviruset. Vi hörs då. Kram på er. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.